Hur hittar man motivationen om man vill göra en livsstilsförändring för att må bättre? Hur ska man göra för att komma igång? För det är inte alltid så lätt. Och vilken roll spelar vanor, rutiner och hållbarhet? Det finns faktiskt enkla tips som kan ha stor effekt. Mitt namn är Hanna Rundell och det här är Hallå Folkhälsan. Med mig har jag två sakkunniga, Mikaela Mippevik och Niklas Vitala. Mikaela har stor kunskap i hälsofrämjande beteende och hur kroppen och hjärnan fungerar. Hon har länge jobbat på Folkhälsan som sakkunnig i livsstilsfrågor som fysisk aktivitet, återhämtning och hälsofrämjande. Nu är hon sakkunnig i arbetsvälbefinnande för att stödja organisationens personal i sitt välmående. Niklas Vitala jobbar med att främja ungdomars hälsa och välmående här på Folkhälsan. Han har länge jobbat som bland annat hälsocoach vid Folkhälsans idrottscentrum i Norrvalla. Han har jobbat med privatpersoner, företag, skolor och föreningar. Niklas är utbildad idrottsledare, personlig tränare, mentaltränare, kostrådgivare och mindfulnessinstruktör. Välkomna!
Tack!
Tusen tack!
Hur hitta motivationen till en livsstil som man mår bra av? Det ska vi diskutera här nu. Och det där, enligt många är det oerhört viktigt att börja med sig själv när man ska göra någon förändring. Och Folkhälsan vill ju förändra, förbättra, främja folks hälsa. Och det är det som kallas hälsofrämjande. Och folk, det är ju du och jag, vi alla. Så om vi går in på motivation, vad är det egentligen?
Jag skulle säga att det är en drivkraft, en sak som får oss att välja vad vi sätter vår uppmärksamhet på. Vad är det som fångar vår uppmärksamhet? Vad är det som får oss att agera? Det skulle jag liksom i korthet kalla motivation.
Niklas, vad säger du?
Ja, nej, jag håller fullständigt med. Det här att alla vi säkert någon gång varit motiverade och vet att det är ganska roligt att göra saker när man är motiverad.
Vilka är utmaningarna gällande det här i dagens samhälle då?
Vi vet att det finns mycket utmaningar överlag när det gäller liksom, samhällsproblem som till exempel, om vi tänker nu på livsstil som vi kanske har som tema idag, så kan vi ju se att det finns både övervikt, det finns psykiskt illamående, det finns inaktivitet, det finns stillasittande. Alla de här frågorna som det också skulle behövas motivation för att förändra.
Ensamhet.
Ensamhet är en sak som vi har mycket av. Och jag tänker att pandemin har ju också, för en del har kanske pandemin gjort saker till och med bättre. Vi vet att det finns det, men sen kan det också ha gjort att i och med att rutiner och vanor har helt totalt ändrat i och med pandemin, så kan det ha gjort vissa saker mycket svårare. Och jag tror att det har blivit större skillnad där mellan folk under pandemin.
Jag har faktiskt hittat mera motivation till att förbättra vanor och rutiner under pandemin på grund av att jag har varit så mycket hemma. Mm. Det är också intressant. Men vi ska gå djupare in på vanor senare. Men hur ska man då göra för att hitta motivationen till en livsstilsförändring om man vill göra en sån?
Jag tänker direkt kanske det skulle vara viktigt också det här att våga skala ner eller se till att inte vi har för höga ambitionsnivåer samtidigt i livet. Det är liksom många saker, utan att är det någonting då just vi liksom brinner för, så kanske det är det just vi prioriterar i stunden. Så att vi liksom har alldeles för mycket och det blir ett stressmoment istället.
Så här att man ska ändra sin kost totalt, börja träna 5 gånger i veckan, inleda en ny relation, hitta nytt jobb.
Det är en ganska klassisk fälla, speciellt när man är motiverad. Så just det här att faktiskt våga skala ner och börja småskaligt. Och liksom just om vi kommer in igen att få in det i en vana för att sen få det att bli hållbarare på lång sikt.
Och sen det där varför man vill förändra någonting. Jag har förstått att det där varför är ganska viktigt.
Det är jätteviktigt att man själv sitter ner och funderar att vad är mitt varför? Mm. Varför gör jag det här?
Och att det inte är någon annans varför. Sen tänker jag också att det är viktigt om man tänker på att göra förändringar, så är det ju bra att också veta det grundläggande om hur hjärnan till exempel fungerar. Att hjärnan alltid är ute och skannar hot och vill ha trygghet. Det är det enda som hjärnan egentligen vill. Och det kan ställa till det när man vill göra förändring. Att det obekanta kan kännas som ett hot. Och då blir det en större liksom, tröskel att göra de här sakerna. För att det blir en slags stresspåslag när det ska ske en förändring. Och det kan göra att därför är det så svårt att göra förändring. För hjärnan vill ha det bekanta.
Alltså, jag har till exempel under coronan varit hemskt mycket hemma, jobbat hemifrån och jag bor för mig själv. Så för att komma ut lite mera så har jag skaffat en prenumeration till, till ett kaffeföretag där man får hämta kaffe för en månadssumma. Och det tyckte jag var jättesmart av mig. Det var liksom ett sätt att motivera mig själv att komma ut. Så att jag liksom tvingar ut mig själv på en liten promenad till det här kaféet varje dag. Men jag skulle inte säga att jag upplevde något hot där i början direkt.
Det var kanske en tillräckligt trygg väg att göra det. Du vet att du skulle få ditt varma kaffe när du tog dig dit ut. Mm. Och det fick dig att göra det där steget och det kändes inte för obehagligt.
Precis.
Det var alltså yttre motivation som du spelar med där.
Att kaffe
en belöning.
Var, ja, precis. En muta att gå på en promenad. Jag tycker det var jättesmart.
Sen beror det ju på hur länge du tänker betala den där och hur länge det håller i sig den här att du vill betala dit och gå efter ditt kaffe.
Mm.
Jag tänker också att det är bra att se att det sociala har stor betydelse för oss. Vem umgås vi med? Får vi det där? Är det antingen så att det liksom bekräftas ditt beteende, det som du vill ändra, eller är det något som hindrar dig? För vi vet att det är svårt att göra en förändring om alla omkring dig är liksom av motsatt åsikt och kanske står för andra värderingar. Så kan det bli ganska svårt att göra en förändring. Men om du omger dig med människor som är lite av samma, tror på samma saker, så kan det hända att det går mycket lättare. Vi lär oss av varandra. Liksom.
Definitivt, så är det.
Så om jag vill börja springa så lönar det sig att umgås med vänner som också springer. Om jag vill bli en löpande människa. Liksom.
Det kan hjälpa dig, om Absolut. Det är på rätt nivå.
Definitivt, ja. Också kanske att kunna skaffa en supporter. Du har också supporter. Det kan ju också vara en form just av yttre motivation om man har en supporter i sitt liv också som stöttar. Det finns sådana som kanske vill göra resan själv, men det finns också de som just behöver att ha den här stöttande supporten med.
Ja, alltså någon som står och hejar när jag klär på mig de där jumpakläderna efter jobbet varje dag. Det skulle behövas faktiskt.
Och enligt beteendevetenskap så anser man att det alltid behövs någon form av liksom bekräftelse för att man ska upprepa ett beteende. Då kan det ju vara en inre bekräftelse, det kan vara liksom från omgivningen. Någonting som gör att du vill upprepa, du lyckas. Att det inte liksom alltid går åt helsike utan att du känner och får någon form av bekräftelse. Så det behöver vi. Sen är det också att identifiera att på vilken nivå är den här motivationen som man har. Är det en totalt yttre motivation eller är det till och med inre motivation? Och här har det bestämt, man kan jobba för att närma sig den här inre motivationen som liksom är då mera kanske den hållbara. Där man gör saker för att det är roligt bara i sig själv. Eller för att man njuter av det själva görandet. Eller är det så att man liksom har identifierat sig med att det här är ett värde som jag vill. Det här vill jag göra för att jag uppskattar det så mycket. Och då är det liksom en bättre kvalitet på motivationen än om det handlar om morot och piska. Liksom.
Ja.
Det är mindre hållbart i längden. Så det fungerar för en stund.
Tycker om det och det är roligt, det är den inre motivationen.
Det, men eller sen så att det är en viktig värdering för dig. Att du uppfattar att du är en människa som vill gå och lägga sig tidigt. Förutom att det kan handla om din dygnsrytm. Men så gör du det därför för att det är en viktig sak för dig.
Förutom när det kommer en ny serie på HBO.
Precis.
Ja. Jag har tänkt nu då att jag skulle bli bra på att springa. Eller att jag skulle inte bli bra på det, men att jag skulle börja tycka om att springa. Att gå ut på länki och ta på mig joggingkläderna och gå ut på en runda. Men problemet är att jag lyckas liksom inte motivera mig till det. För jag tycker inte egentligen att det är så roligt. Och där är kanske just det där varför ett problem. Alltså, varför gör jag det här? Och det är ju för att jag ska få mer energi och bättre kondition och orka bättre i vardagen och så här. Och plus att det är enkelt och billigt och man kan springa var som helst. Behöver inte så mycket. Men det tycks inte vara tillräckligt då. Vad ska jag göra?
Vad är det som du inte tycker är liksom så roligt då? Är det liksom känslan? Eller så? Jag tänker också att det skulle kanske vara viktigt där också att börja i rätt ända i så fall. Eller kanske också hitta sin egen motionsstil ifall fall att det inte är löpning som är din grej, så där kanske igen att kanske det är något annat du istället borde göra, eller sen då igen det här att skala ner, att om det känns tungt, börja faktiskt i rätt ända och spela liksom med sig själv.
Att kanske... Jag kan ju springa kortare då, men jag tycker att det är tungt och tråkigt och monotont att springa på grå och trist asfalt liksom.
Det kan ju hända då att det skulle vara skäl att fundera på att för det första små steg. Kan det vara så att du springer alltid mellan två lyktstolpar och går mellan fem?
Mm.
Eller att du väljer en annan miljö än asfalt? Kanske tar dig ut i skog och natur? Eller att liksom ger dig den där möjligheten att testa det i tid med så låg tröskel som möjligt. Att inte liksom heller kräva att nu misslyckades jag för jag sprang inte de där alla fem kilometrarna som jag hade tänkt. Utan eller kan du hitta en kompis som kommer med dig. Eller?
Jag har försökt med de där flesta trickerna. Liksom, att springa i skogen, det är roligare och mer lekfullt. Men att springa med en kompis. Men fortfarande tycker jag ju, jag väntar på det när dagen ska komma. När jag liksom känner att wow, nu fick jag runners high igen. Och det här var ju jättehäftigt, men det kommer inte.
Hur är det då man skiftar fokus? Hur känns känslan efter att du har varit och löpt?
Mm.
Har du liksom stannat upp och liksom känt efter den och bekantat dig med den? Att...
Ja, det känns det ju nog faktiskt häftigt ibland.
Mm. Och där är det också kanske om man skulle kunna intressera sig mer över och bekanta sig mer just också med den känslan och landa i den känslan och försöka också rida på den känslan. För ofta är det ju så när vi är fysiskt aktiva så får vi en väldigt trevlig känsla efteråt, en sån här välmående känsla.
Mm.
Det kan ju vara också en motivator i sig. Ja, lite som Mippe var inne på också det här faktiskt att skala ner, att ta det liksom börja sakta, att börja till exempel att promenera 5 minuter, spring 5 minuter och så gör du det kanske i någon månad.
Mm.
Och så 1, 2, 3, kanske det känns lättare efter en stund.
Ja.
Och så hålla fokus just på den här välmående känslan efteråt också. Att...
Och sen finns det ju faktiskt andra sätt att höja konditionen än att löpa. Så att det kan ju också hända att man får ta sig en fråga, liksom en tankeställare, att är det för mig? Eller är det något annat?
Att borde jag kanske dansa istället, som egentligen är min favorit hobby.
Definitivt.
Mm.
Ja, det där är nog jätteviktigt, det här är just att hitta sin egen motionsstil.
Och sen det som jag också tänkte att är viktigt att säga här, att vilken är tron på att man ska lyckas med det? Så jag innerst inne liksom... Tror du på att du kommer att bli, ser du framför dig att du ska bli en löpare och tror du att du kommer att fixa det? Det är en väldigt viktig liksom, del av det här, att hurdant självförtroende man har gällande just den saken.
Så att
för
man,
att man ska lyckas med en förändring.
Jag sa att jag skulle få skaffa alla de här fina attiraljerna, de här snygga sportkläderna. Det kan hjälpa lite kanske sådär.
Mm.
Och sen också dagen då du tar ditt första löppass eller när du går ut och springer, så då är du en person som springer. Just det här att identifiera sig med det, att ofta kan vi var inne på det här tidigare, vi diskuterade med trosföreställningar, att jag har själv i mitt eget liv alltid liksom tänkt att jag är en person som inte är händig. Jag kan inte bygga, men det är också någonting jag själv bara har skapat, alltså jag bara intalar det till mig själv och så det blir en sanning, fast det kanske inte hela själva verket är helt sant. Jag kanske aldrig haft det här. Jag inte identifierar mig som det. Och kanske inte heller riktigt aldrig gjort det. Så där tror jag också det här att faktiskt väl när du far ut på det här löppasset, så då är du en person som löper. Och då kan du också börja identifiera dig med att du är en person som löper.
Och sen är det ju bra att veta att hjärnan liksom är omformbar. Så att det vad du upprepar så blir nya stigar i hjärnan. Och ersätter du en tanke eller ett beteende regelbundet. Du håller fast vid att det här ersätter jag. Så blir det nya stigar och de gamla försvinner. Så det är också bra att på något sätt veta att genom att liksom faktiskt hålla fast vid det där och ersätta det som man inte önskar med något annat, så kan man faktiskt börja tycka om någonting.
Ja, så är det ju att liksom allting, vi måste ju göra det en viss tid också för att få den här förändringen. Vi kan inte förvänta oss att om vi sätter den 2 veckor och det känns inte liksom, eller det är inte som vi har tänkt eller... så vidare, utan det krävs kanske just det här att vi jobbar med en plus månad lite till för att kanske också sen få den här bestående förändringen komma in i det. Det börjar kanske att det kännas okej, cool, vi får in i vardagen, det rullar på och så vidare också, så att vi har det här långsiktiga också så brukar kunna hjälpa väldigt, speciellt
det,
i början.
När du säger det är ganska intressant, för under coronan så hade jag, eller före hade jag ganska mycket problem med min rygg, så jag kom fram till att nu ska jag börja yoga regelbundet. Och Och jag tycker att det har faktiskt varit lättare att göra det när man jobbar hemifrån. För att jag har rullat ut min matta, min yogamatta där på golvet. Så jag varje dag måste kliva över den när jag går från mitt sovrum till köket. Och då får jag liksom en sån här påminnelse om att där ligger den, att där borde man göra någonting. Liksom, eller rulla ihop den. Och just det att den ligger där utrullad hela tiden funkar ganska bra. För då får jag liksom en sån här liten, jag ska gå och töja ryggen lite.
Det är en jättebra bra sak och det får mig att tänka på en artikel som jag läste om en sån här människa som sysslar med sån här extrema sporter. Anneli Pompe tror jag hon heter och hon borde ju vara guru på mental träning och få sig motiverad till vad som helst. Men även hon har utmaningar. Hon ville med yoga, starta yoga, men hon tycker inte att det är så roligt. Men hennes sätt att liksom få det gjort för att det är bra för hennes lungkapacitet så är att hon helt enkelt bestämmer sig för att en minut per dag ska hon yoga. Och när hon sen väl kommer till att hon gör den där ena minuten så brukar det bli lite längre. Och då får hon någonting gjort. Att liksom de där små stegen, någonting som känns som en väldigt låg effort av dig helt enkelt.
Ja.
Och där är då igen vikten av just att skala ner, om vi talar nu liksom yoga eller löpning, så den träningen som blir av, så det är ju den som är bra. Och därav också att liksom gå in med en minut och så blir det gjort, fast det bara ska bli en minut. Så det är ju helt fantastiskt om du som till exempel yogar, andas, det är redan om du är ovan att liksom sitta och vara i dig själv och andas, så en minut kan kännas jättelänge och det är jättebra jobbat. Och likaså med löpning, vi tänker om jag går ut och springer bara runt kvarteret, det är ju mycket bättre än att inte alls ha gjort det, för då har du också gjort den där efforten, klätt på dig, gått ut och gjort, du vet, utifrån så kanske du får lite längre än vad du har tänkt. Just det här också, börja rätt ända och faktiskt skala ner, det är jätteviktigt. Det här är någonting jag tycker jag stöter på jättemycket också. Tidigare när jag jobbar med klienter som personlig tränare, att människor som är motiverade, de kommer och liksom, nu ska vi köra. Och så ska allting gå på liksom en gång. Man svänger runt på allting och då är det väldigt lätt också att vad heter det, till sist blir det som ett stressmoment. Just det här att våga skala ner.
Lägga sig 5 minuter tidigare än vad man brukar om man har en sån till exempel.
Precis. Ja, men just det där med, också med att ha en supporter och som hjälper en lite och sällskap, så där har jag till exempel kört med den här Yoga with Adrian som finns på YouTube, gratis och öppet för alla, och det har varit jättebra, och där är hon med sin snälla accepterande röst och sin hund, och det, liksom, det blir ett sällskap som man gör det med, men samtidigt den här vanan att börja med 15 minuters passe och sen gå upp.
Nej, jag tänkte att lite sån här tanke liksom i början av en förändringsperiod, att resonera inte så mycket och fundera och känna efter, utan bara gör. Det brukar vara det som liksom funkar. Att nu har jag bestämt mig för det här. Det är små steg. Jag gör det. Liksom. Inte känna så mycket. Men det känns jobbigt. Kommer man förbi det där obehags liksom motståndet som finns vid varje förändring, så kan man bli mästare på det. Då når man sina mål om man liksom klarar av att i början jobba mot det där jobbiga som en förändring medför.
Ja, men ändå acceptera eller liksom känna det där. Alltså, att acceptera att nu känns det jättejobbigt.
Och det finns en anledning varför det känns på det här sättet.
Ja, men vad är det som händer i hjärnan då exakt när man motiverar sig själv, försöker motivera sig själv? Det finns olika system kring det där, har jag förstått.
För det första så kan man ju tänka sig att om vi tänker hjärnans olika delar, så har vi den här mest primitiva delen som är jätteviktig att vi har, därför för att utan den så skulle vi inte andas eller hjärta skulle inte pumpa eller så vidare. Den som har liksom funnits med länge, hundratusentals år, den delen av hjärnan som liksom ser till att det grundläggande funkar, och där finns det liksom motorvägar till nervbanor för att det ska funka. Men sen har vi liksom den följande liksom delen som är gemensam för alla däggdjur, så är den här känslohjärnan som handlar om det här impulsiva, det här som går liksom, sker snabbt, det här intuitiva.
Som man gör före man tänker.
Före man tänker, de här känslorna som vi ju inte kan stoppa. Känslorna kommer och går, det vet vi. De kan vi inte liksom med resonemang liksom stoppa upp på det sättet. Och det handlar ju om att bejaka dem, men på något sätt kunna ändå styra dem. Och begränsa sig själv. Och sen har vi den här nyaste delen av hjärnan som handlar om liksom tankehjärnan som har funnits med i 40 000 år. Så hur får man liksom känslohjärnan och tankehjärnan att liksom samarbeta så att vi förstår hur vi kan dämpa om det blir en stark känsla som kommer. Hur kan vi förstå att genom att lugna oss så kan vi få kontakt igen med vår tankehjärna. I och med att stress till exempel gör att vår tankehjärna inte fungerar på det sättet som den borde. Så genom att andas eller lugna ner oss eller göra något annat emellan så kan vi igen komma åt den här tankehjärnan och liksom gå vidare. Och det handlar lite om med när man förändrar beteenden också. Att den där starka känslan som kan komma när vi ligger på soffan att nej. Åh oh, nej, varför måste jag? Det här är jobbigt.
Ja,
det här är liksom, att gå ut, det är ju lite kallt och det är liksom murrigt väder. Att varför skulle jag ta mig dit ut?
Mm.
Att då liksom inse att nu är det liksom känslohjärnan som pratar. Det är inte den där liksom, tankehjärnan är det där som håller fast vid din plan och som reglerar dig själv. Att liksom, hur hittar man? Det finns en liknelse som handlar om elefanten och ryttaren. Inom olika modeller och teorier som används för att förstå beteende och motivation. Och hur klar den här ryttaren är då tankehjärnan och elefanten är känslohjärnan. Att hur hittar man den här liksom, att stöda, hur kan ryttaren på något sätt liksom,
styra elefanten?
Ja, styra elefanten så att elefanten inte börjar springa åt helt galna håll hur som helst enligt liksom, vilka nycklar som kommer.
Men om elefanten då känner efter och det är den här känslohjärnan. Elefanten vill väldigt gärna ligga kvar i soffan och titta på ett till avsnitt av A Handmaid's Tale. Och ska man inte lyssna på sina känslor då? Det sägs det ju. Och lyssna på kroppen och så här.
No, då skulle jag kanske säga så här att känns det också bra efteråt när du gjorde det beslutet? För det är en ganska sån här bra måttstock att var jag nöjd med det här beslutet nu att jag blev kvar i soffan eller skulle jag ha varit nöjdare med mig själv om jag skulle ta mig ut.
Ni säger också att det är väldigt centralt med vanor och rutiner när man försöker motivera sig själv. Kan ni utveckla det här ännu mer?
No, det här med vanor och rutiner är ju så bra som alla vet, så vi vaknar ju inte upp och är motiverade varje dag.
Mm-hmm.
Men då är det ju bra att vi har stöd av de här bra vanorna vi har skapat i vår vardag. För då, att jobba med vanor så också på det viset bra, det krävs väldigt lite tankeverksamhet av oss. Att vi tänker inte till exempel på hur vi klär på oss rumporna på morgonen eller så vidare, utan det är någonting vi bara gör. Så väl när vi har någonting i en vana så går det ju bara av sig själv. Och det är ju väldigt tacksamt på det viset. Så därför blir också det här med att jobba med vanor väldigt hållbart i långa loppet.
Så man får det där att krypa ner i lotusställning på sin matta till en vana, så förlorar man den där jobbiga känslomuren först. Att oj nej, jag skulle inte orka, jag vill hellre ligga kvar i sängen lite till efter ett tag, eller?
Det är ju ganska bra att veta att en stark vana eller rutin så är känslofri. Så det betyder att den här sker sen på en mer primitiv nivå. Så att här finns det liksom ingenting att mera känna. Utan det bara sker. Det sker av sig själv när det väl har blivit sån rutin av det. Det är som att tvätta tänderna på kvällen. Eller som en del har klarat av att ta till tandtråden och fått det till rutin. Men det vet jag att det är en utmaning för många.
Mm.
Och så här, att det sker inte. För en vana att rutin är alltid känslofri. Den är omedveten som Nicke redan var inne på och ofta är den också situationsbunden på det sättet att är du hemma hos dig så gör du på ett visst sätt. Det kan hända om du plötsligt bor på hotell så kanske du glömmer att tvätta tänderna plötsligt för att det ser inte riktigt lika ut. Och då tänker jag också på den här pandemin, vad den har åstadkommit när det gäller rutiner och vanor. Plötsligt så ska du inte jobba, du ska inte i skolan eller något annat. Det här helt enkelt ändra. så har du en helt annan kontakt, kanske blir medveten också om dina vanor på ett annat sätt, för att hur ska jag göra nu? Hur ska jag upprätthålla de här bra vanorna, de som är min vän, och de som inte är min vän, hur ska jag göra med dem liksom?
Mm. Alltså ovanor, dåliga vanor.
Ja, ovanor. Mm. Alltså, ofta kan en variation vara bra för att man ska märka sina så att säga, dåliga vanor. För man är ofta ganska omedveten om dem. De sker så av sig själv.
Och det är därför det sägs att man ska ta en ny väg till jobbet ibland.
Just det.
För att få nya idéer.
Nya idéer, nya intryck och liksom kanske märka sådana saker som man inte annars tänker på. Mm. För vi tänker ju också samma sak varje dag nästan. Exakt identiskt som dagen innan. Så att om vi utsätter oss för nya miljöer, nya människor.
Vi tror att vi är innovativa individer som funderar och tänker jättemycket, men sen... Nej. Det är samma idé varje dag.
Ja. Och för att man ska kunna ändra någonting så måste man ju bli medveten om först vad det är. Mm. Vilken tanke eller vilket beteende det handlar om. Mm. För det kan du nog inte börja ändra någonting. Mm. Liksom. Mm.
Och det där är så viktigt, precis som Mippe säger, att vad heter det, stor del av de tankar vi tänker så är samma tanke som vi tänkte igår. Och där också att gå in och jobba med den inre dialogen och liksom bli medveten om att vad säger jag till mig själv. Just också när det gäller att liksom förändra en vana, att faktiskt som att hjälpa jag till där i mitt hjärnkontor, vad just säger, hejar jag på mig själv eller har jag min inre kritiker som jag kanske inte ens är medveten om att liksom motarbeta mig.
Mm.
Så just det här också, bli medveten om den inre dialogen och just där igen jobba med sig själv för att stärka och möjliggöra sig själv att lyckas.
Men kan vi prata lite om dåliga vanor? Det här är ganska juicigt ämne. Vad har ni för dåliga vanor?
För jag kommer på några exempel så ska jag säga att en dålig vana kan hjärnan faktiskt uppfatta som trygghet. För att det är så bekant. Så liksom, där också för att vi ska förstå hur jobbigt det är att bryta en sån här liksom ovana är för att hjärnan helst skulle göra det för att det går så enkelt av sig själv och det har alltid varit och det är tryggt och bekant. Så därför liksom blir det ett slags motstånd också när det gäller det. Mm. Annars skulle det ju bara vara att nej, det här vill jag inte liksom göra, det här är inte min grej, liksom, det här gör inte gott åt mig, nu slutar jag med det.
Mm.
Men så funkar inte hjärnan.
Mm. Jag kan ju börja. Ja. Min dåliga vana, jag har bara en. Så
wow!
Att jag går och lägger mig med min telefon och jag vaknar med min telefon. Att det är liksom det första jag rör i på morgonen och det sista jag rör i när jag lägger mig. Och det är ju faktiskt lite skrämmande, sådär, hur mycket den styr av min tankevärld, har jag tänkt. Att det liksom... Kanske istället för att känna efter, så när jag stänger av alarmet så ganska fort liksom tittar jag efter aviseringar och sånt.
Jag skulle komma på en egen idé här, men jag kommer snart med min eget exempel. Men här skulle jag säga dig att testa på att platsdesigna din telefon. Ha en plats för den där telefonen alltid när du är hemma. Mm. Den är på det där bordet alltid och den har ljud på, så om någon vill ha med någonting av mig så ringer den, jag går till den. Också på kvällen ha en vanlig väckarklocka.
Ja, en väckarklocka.
En väckarklocka istället. Ett armbandsur, vet ni. Mm. Hur ofta är det inte så att vi tar upp telefonen för att titta vad klockan är och så tittar vi inte oss på klockan utan vi gör något annat.
Sant.
Så alla de här, liksom, att på något sätt göra det lätt för hjärnan att välja bort det där som och ersätta den där saken med något annat, att läsa en bok eller vad det nu kan vara.
Det jag skulle vilja göra, ja.
Och den kan ju också förstöra motivationen, telefonen, alltså det här flowet, om vi har liksom, vi är på gång, vi känner oss motiverade, vi är liksom inne i någonting och så just då har vi någon avisering eller någon som plingar till eller någon som skäl den där uppmärksamheten hela tiden, och just det där, att ha faktiskt en plats i hemmet, var telefonen är. Så möjliggör ju också, vi har lättare liksom, kanske att komma och bli motiverade inför en uppgift eller få komma in i det här flow där det bara liksom sker, går av sig själv.
Mm.
Och det går ju också att träna.
Precis. Men
där också att skapa en sån här miljö där det finns möjlighet att lyckas. Så, ja.
Och då menar jag inte att man ska sluta att slösurfa eller allt sånt som vi nu gör, och vi hittar ju information massor på vår smartphone, men liksom kanske bli herre över den så att att jag väljer att nu gör jag det här, men den är annars den här telefonen där, att den inte alltid där liksom, finns med. Liksom.
Och det vi talar faktiskt nyss om det här med kognitiv ergonomi, att informationsflödet är så stort idag, det regnar information över oss, så vår uppgift är ganska långt att skydda oss själva från den här. Så kanske stänga av de där aviseringarna från vissa WhatsApp-grupper då, för att den inte ska plinga hela tiden, så att man kan motivera sig och koncentrera sig på det man gör.
Ja. Men att det egna exemplet så tror jag nog också har att göra med faktiskt i mitt fall samma telefon som du pratade om. Att hitta de där sätten att på något sätt avgöra själv att nu är det läge för mitt surfande. Och jag har åtminstone för min egen del så har jag gjort en sån här regel för mig själv att jag surfar in, eller slösurfar inte på den. Om det finns andra människor i liksom rummet med mig någonstans. Jag är ensam om jag gör det då. Det hjälper ju förstås inte om man har det här kvällsproblemet. För att jag på något sätt bestämmer att nu är det dags för det här. Men sen lägger jag bort den efter en tid. För att jag har bestämt att det inte får vara längre än en viss tid. Ja.
Mm. Men era ovanor?
Det var en ovana som jag har jobbat med.
För min del så ovana eller sämre vana att jag är rätt som impulsiv, att jag borde lära mig också dra mera just i den här handbromsen och ta det lugnt. Det är någonting jag själv får kämpa med. Att just faktiskt alltid emellanåt påminna mig själv också att liksom landa.
Kan du ge något exempel?
Exempel är, jag vill väldigt gärna att det hela tiden ska ske någonting. Liksom, det ska hela tiden hända någonting. Jag tycker om när det sker och jag tycker om att vara aktiv och så vidare. Men sen också kan jag ibland måste påminna mig själv att jag kanske också borde bara landa, ta det lugnt. Just som vi var inne på det här med att andas. Liksom att inte hela tiden vara på språng. Så det är någonting jag själv har fått jobba med och försöker också bli bättre på hela tiden.
Den där återhämtningen kanske?
Precis det.
Men det här med hållbarhet då, som jag nämnde tidigare. Hållbarhet är ett trendord just nu av en orsak. Om jag förstått rätt är hållbarhet rätt tajt kopplat också med motivation. Och nu talar vi alltså inte hållbarhet som i klimatfrågor, utan att det här blir en rutin, en vana att ta hand om sig själv som håller i längden. Hur tänker ni kring det här med hållbarhet?
Ja, alltså det är som sagt just det här att jobba just då med vanor och rutiner, så anser nu jag att det är hur vi kan få det att bli mer hållbart i vår vardag. I och med att det är mycket lättare för oss att jobba med det helt i det normala livet, alldagliga livet. Att vi är ju inte alla motiverade varje dag att skulle det vara det så skulle det vara väldigt enkelt. Men att ibland så kanske det är då också att vi skapar miljöer var det finns möjlighet för oss att liksom lyckas och var det är kanske lättare för oss att liksom hitta den här motivationen. Att vi skapar ett sånt liv kring det och där kan vi då ha de här vanorna som stöder oss, rutinerna som stöder oss.
Och så tänker jag att på alla sätt så vi på något sätt kan öka den där eller gå mot den här rena inre motivationen, åtminstone liksom bättre kvalitets yttre motivation som handlar om att du har tagit till dig det där värde eller att du liksom ser det som en väldigt viktig sak för dig, det här beteendet. Så att liksom hjälpa oss att närma oss det. Och då kan det handla om att du måste liksom bli bättre på någonting, att du måste öka din kompetens för att liksom bli bättre på att upprätthålla den vanan eller det beteende. Sen kan det också handla om att du måste självklart veta ditt varför. Varför vill jag det här och på vilket sätt vill jag komma närmare det här. Så att det är ditt eget, liksom, din egen väg och ditt eget varför. Sen att på något sätt ha människor omkring sig som stöder en. Människor som du kanske kan känna dig delaktig. Du är involverad med andra för att du gör det. Att du liksom får därifrån antingen pepp eller sen att ni gör saker tillsammans. Så det tror jag nog är det som liksom är det kanske mest hållbara sättet att det också håller i sig.
Och du sa att du utnyttjar den här miljön. Att man kanske ser vad som finns i ens närumgivning som blir enkelt och lätt. Men där finns den där mysiga skogsdungen där. Att kanske få dit och gör någonting.
Ja, och att liksom på något sätt Om jag går tillbaka till det där att skapa en vana som är liksom situationsbunden, men den kan också vara platsbunden. Att det här gör jag alltid nu på det här stället, för det underlättar också för hjärnan att okej, den här platsen är nu gjord för det. Det gör jag här. Liksom. Om det nu handlar till exempel om någonting med rörelsestyrka, motion. Så kan det hända att det också hjälper.
Och precis som Mippe säger, det är två jätteviktiga saker. Det här. Dels att liksom utveckla sin kunskap om någonting, lära sig nytt. Det tycker jag i alla fall själv kan vara jättemotiverande. Och det här betyder inte att man hela tiden ska springa liksom och lära sig och bygga på. Men att alltid nu som då, att utvecklas. Livet är ju som sagt i rörelse. Och sen också det här att ibland, om jag ser till mig själv till exempel, när jag motionerar, så det kan vara jättemotiverande att komma till en nytt ställe eller byta plats eller så vidare. Eller att lära sig en ny rörelse. Att idag ska jag testa på det här, att vara spännande. Nu är jag taggad, yes. Så jag tycker det är två konkreta exempel som kan hjälpa jättebra just i den här motivationen.
Ja, det får mig att tänka på att när jag har haft en period i mitt liv där jag inte har kunnat springa så mycket som jag vill. Och har tyckt om det, så har jag istället måste ersätta det med promenader. Och då har jag mitt sätt att motivera mig själv att gå ut på promenader, att alltid hitta en ny rutt, en ny väg liksom, och se om jag hittar eller går den andra vägen eller någonting, så att jag liksom får andra intryck. Och det har hjälpt mig åtminstone att motivera mig för de där promenaderna. Sen är ju en viktig sak som vi inte kanske så mycket har pratat om här, att alltid kommer det motgångar, alltid kommer det misslyckanden. För att vi ska liksom, vi var inne på det, att för att vi ska upprätthålla ett beteende så behöver vi uppleva att vi lyckas eller att vi får bekräftelse på något sätt för det. Men vi kan inte heller undvika de där misslyckandena som också kommer på vägen. Och då liksom, vilken inställning har vi till det? Ger vi då helt upp? Okej, det här gick inte bra ändå, så jag kan lika, inte klara jag det här, jag kan lika gärna ge upp. Eller ser vi det som en lärdom, att okej, nu gick det inte så här och då är jag lite snäll med mig själv, men det är en ny dag imorgon, och man ger inte upp och så gör man liksom nästa steg imorgon istället. Liksom, eller om man blir sjuk, det är ju en klassiker, man blir sjuk, man har haft ett mål, om vi nu hela tiden talar om träning, det finns ju många andra saker som handlar om beteenden som man önskar, så det där... Att då veta att tröskeln kommer att vara jobbigare igen efter en sjukdomsperiod. Och då hamnar man jobba mera för att komma tillbaka till den där vanan och rutinen. Men blir man medveten om det så kanske man har lättare att hantera det.
Det där med att vara snäll med sig själv känns som någonting väldigt centralt.
Det är så viktigt. Och just som här, som Mippe sa också, livet är i rörelse. Att ingenting behöver heller vara inristat i sten. Att kanske du har en dag du känner dig lite mera... trött, du är inte helt på gång.
Elefanten i soffan.
Precis, ja. Men kanske då att du går in på fysisk aktivitet, du har tänkt att du ska fara och springa, men kanske den dagen så kan du bara gå ut och promenera. Det är också, det får vara i rörelse, livet är i rörelse, att också ingenting behöver vara inristat i sten, utan liksom kanske också jobba just lite med känslan att hur mår jag idag.
Men Niklas, du då är mentaltränare och personlig tränare och har träna ganska mycket hela ditt liv. Har du aldrig haft svårt att motivera dig själv?
Om jag nu faktiskt inte hade kommit till fysisk aktivitet.
Okay.
Så det var det någonting som faktiskt, eller det var kanske varit den här min stöttepelare i livet som jag har trivits med. Och där jag har känt mig varit duktig och där jag har fått glänsa. Och så har jag också alltid sett till att det är i rör, alltså det får vara i rörelse. Jag har aldrig haft några bestämda planer på hur det ska vara, utan jag alltid spelar med känslan, att hur känner jag mig idag. Oftast är jag väldigt taggad och tycker det ska bli jätteroligt och se fram emot det, men har jag kanske en dag när jag känner just det här att jag skulle inte alls motivera det, jag skulle inte alls orka eller vilja, så då kanske jag går ut på en promenad, för jag vet att jag kommer att må bättre väl när jag gör det, och det också är det ofta så att det ger mig mer energi, bara av att jag går och tar den där promenaden, men det behöver ju inte heller alltid vara det här med piskan på, det ska vara si eller det ska vara så, i och med att också livet som sagt är ständigt i rörelse, så att man alltid också är snäll med sig själv, ser liksom till sig själv att hur mår jag just idag, och då blir det också roligare och mera hållbart.
Jag har ju många gånger lär man sig ganska mycket om sig själv via sitt jobb, och du som har studerat mental träning och så här har säkert också lärt dig väldigt mycket via ditt jobb. Men kan du säga då också att när det finns områden till exempel i privatlivet som som inte är så motiverande, så har du kunnat använda den här kunskapen då, och tillämpa det i det privata, som när det inte rör träning?
Absolut, absolut. Och där är också liksom den här yttre motivationen mycket. Den behöver vi också för att få liksom vardagliga saker gjorda och bli gjorda. Så vad heter det? Men också just att med de här tankemönstren, att vissa saker behöver bara göras. Så jag brukar en sån där 5 minuters regel, att ta det under 5 minuter så gör jag det direkt.
Mm.
Det är enbart 5 minuter, och när man inser det, det är en väldigt kort stund. Och tar det under 5 minuter så gör jag det direkt.
Som till exempel?
Det kan vara plocka i diskmaskinen, det kan vara någon hushållssysslor, det kan till exempel vara något sånt, meddela någonting till någon istället för att skjuta på det, och det kanske blir en stress eller ett stressmoment som börjar hopa sig. Också där då att jag försöker som spela med mig själv hela tiden och försöker också tänka på liksom framtida nickar, det inte hopar sig i slutändan. Då är det kanske skönt sen på kvällen när man kommer hem också, det finns inte det här fullt med det här småsysslorna eller de här måstena.
Men det där är intressant, för det där med att till exempel vara snäll med sitt framtida jag, tänker man ju då i så fall, att du inte kanske är snäll med dig just nu, men du är snäll med dig själv sen på kvällen när du har diskat färdigt.
Jag tänker nu när ni pratar om egna utmaningar, om det hjälper en att man kan eller har kunskap om olika saker, de här sakerna, så ibland kan det ju nog också, på finska säger man tieto tuo tuskaa, för att det finns liksom så mycket man kunde tänka på, och alla människor är ju ändå, ingen är perfekt, så att veta mycket. När det gäller mig själv så har jag haft utmaning med att gå och lägga mig i tid.
Mm.
Eftersom jag uppfattar mig själv som en kvällsuggla, så kallad, som går igång på kvällen. Men just med små steg och på något sätt liksom jobba in nya tankebanor, att det här är liksom på något sätt att få den, att det är positivt att gå och lägga sig, och att det är liksom mysigt och det är en trevlig bok som väntar eller någonting annat, så gör att det har blivit lättare. Plus att man också kan ju jobba på dagen med sådana saker, så att man lättare somnar på kvällen och sådär. Så att helt systematiskt små saker under dagen så har nog hjälpt mig. Men sen också det här med att kan man motivera andra.
Mm.
När du lever i en familj som med barn och sådana som inte kanske har den här samma kunskap eller insikt eller så här, och har helt andra liksom motivatorer än när det gäller till exempel hälsosamma beteenden eller något som är,
ja,
allt sånt här. Så det kan bli en ganska stor konflikt också där, att hur göra. Då gäller det att påminna sig själv att det är inte den där piskan och moroten som är det där hållbara, utan också för deras del så handlar det om att lyssna in och ge valmöjligheter och liksom nog coacha, men ändå liksom att det på barnens också, liksom, att man måste involvera dem i de här sakerna, för att det går inte att bara kommendera, för det blir inte en hållbar i slutändan.
Så mutor funkar inte egentligen?
Nej, inte långsiktigt.
Kan det vara så att det vore bra att oftare påminna sig då om den här orsaken, ens varför?
Men det betyder att varför ska vara viktigt för en också. Att det där varför kan inte vara mammas varför, utan
precis,
det måste vara barnets varför eller den andra personens varför.
Mm. Och det är nog absolut jätteviktigt också att liksom tänka på de här sakerna, just att stärka de här stigarna, att det du tänker på ofta, så det blir lättare också sen att hantera i vardagen, att du faktiskt att påminna dig själv, det här är viktigt för mig därför och därför.
Mm.
Och du återigen liksom kopplar de här tankebanorna kring det.
Mm. Och forskning visar att de vanor du får när du är barn, så de tenderar att hålla i sig ganska starkt. Så att där har vi nog liksom ett stort ansvar som vuxna att på något sätt skapa sådana vanor som gör gott. Alltså vanor som vi kan vara vänner med på barnen.
Eller så kan man också jobba med smarta målsättningar till exempel.
Vad innebär det?
Nu det här i smarta, så det här S står för specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara attraktivt, realistiskt, tidsbundet och sen också accepterat.
Mm-hmm.
Så det kan vara också ett bra hjälpmedel om man till exempel då ska börja på med en förändring eller så vidare, så kan man ta hjälp av smarta målsättningar och skapa också en målbild till exempel, om man är en sån som gillar att se bilder. Där man ser sig själv lyckas och kanske också koppla den här positiva känslan, att man kan känna den och så vidare. Det kan också vara ett stöd.
Mikaela, du jobbar med arbetsvälmående på Folkhälsan, med att stödja personalen som jobbar här i att må bra. Hur gör man då? Vad tar du då till för metoder?
No, om man nu tänker på motivationen, så då vet vi ju åtminstone det att om man är motiverad för sitt jobb och känner engagemang, så brukar det också påverka arbetsvälbefinnande väldigt starkt. Det är mer sällan som du är sjuk eller upplever liksom mental ohälsa och så vidare, om du upplever att du är motiverad. Och då skulle jag igen gå tillbaka till det här liksom tre grundbehov, som enligt en teori som är helt sådana grundbehov som vi måste tillfredsställa för att på något sätt närma oss den där motivationen. Och det handlar om autonomi, att du ska känna att du själv styr på det sättet att du har vissa valmöjligheter, säkert inom vissa ramar, men att du själv får liksom vara med och påverka i ditt jobb. Och sen att du känner dig kompetent för det vad du gör. Du har möjlighet att utvecklas. Väldigt viktigt för motivationen. Och sen att du känner tillhörighet. Du ska liksom vara involverad. Du ska känna att du hör till gruppen och så vidare. Så det är de här mest grundläggande sakerna som jag skulle liksom ta in på jobbet. Kan vi tillfredsställa de behoven så är vi långt.
Niklas, du har utbildat dig till personlig tränare, idrottsledare och mentaltränare bland annat på Folkhälsans utbildningar i Norrvalla. Och Mikaela, du har också blivit idrottsinstruktör. Hur mycket behandlas motivation i de här utbildningarna?
Främst kanske vi diskuterar och jobbar med motivation just i den här mentaltränarutbildningen. Att det kommer två, egentligen första året i mentaltränarutbildningen så jobbar man enbart med sig själv. Och sedan i andra året så börjar man mera jobba med det här coachande förhållningssättet, och där jobbar vi bland annat också med just motivation.
Från de tider som jag utbildades på Solvalla till idrottsinstruktör, så visst var motivation en del av programmet, men sen när jag gick vidare till fysioterapiutbildningen på Arkada så är det ju en väldigt central del, för att när man har med klienter att göra så måste du veta lite hur du kan, för där handlar det ju jättemycket om att skapa förändring i beteenden och liksom på något sätt hitta de där sätten att klienten ska bli motiverad.
Mm.
Så där var det med motiverande samtal, just som är en metod, motivational interviewing, som är en metod riktigt som vi fick lära oss. Och sen så har jag ju studerat vidare då hälsofrämjande, och där är ju hela liksom det här beteende, hur stor andel det är av det. Och sen när jag har studerat lite pedagogik också, så där handlar det ju också om att pedagogiken i sig stöder också motivationen. Att hur får man en människa att bli inspirerad att lära sig mer?
Jag kom bara att tänka på det, att det måste ju vara väldigt frustrerande att vara fysioterapeut och försöka motivera människor som inte vill. Att de kommer dit och tänker att men fysioterapeuten ska hjälpa mig att bli frisk i ryggen.
Mm. Ja, det slutar ju inte med det att du skapar ett fint program och ger i handen på klienten, utan det är så mycket mer än det. Och det skulle ju jättemycket mer säkert få handla om att sätta sig in i den där människans livssituation. Hur ser det ut? På vilket sätt, vilka övningar skulle du kunna liksom ta till dig och i vilka situationer? Och att inte göra det för svårt. För att jag har ju varit med om själv också, så att man får liksom 3 sidor långt program och gör det här 2 gånger om dagen. Mm. Alltså no way att det skulle hända, utan skala av där också, det var ju sånt som man fick lära sig.
Mm.
Att några övningar är mycket bättre än ingenting alls.
Niklas, händer det ofta att folk anlitar dig som PT och kommer dit och sen är de ganska omotiverade?
Det är tyvärr ganska vanligt, att vad heter det, men det finns också de gånger de kommer och så ett utri så tycker de till och med det är hur roligt som helst. Bara man just använder sig också av det här coachande förhållningssättet och börjar också i rätt ända och spelar på liksom person i frågas egen planhalva. Så ofta är det också så att de kanske kommer dit för någon annan skull, eller de inte kanske ens haft den här motivationen. Men det är också flera gånger slutade så att det liksom slutar lyckligt, så att säga. De hittar kanske en ny grej som de faktiskt börjar tycka om.
Och det är julklapp av frun eller mannen eller partnern.
Och helt AO är att man bekräftar den där andra personen. Att man på något sätt ser den där andra människan och att man liksom skapar en slags tillit, trygghet, förtroende. Så då kommer man långt också.
Så Så hur ska vi sammanfatta det här nu? Om man vill motivera sig själv, vad är viktigt? Varför?
Att vara snäll med sig själv.
Mm. Små steg.
Vanor och rutiner som gör att man inte måste tänka och känna så mycket.
Fokusera på det du vill, inte det du inte vill.
Okej, lägga till bra vanor istället för att försöka skala bort de dåliga.
Det tar jättemycket energi att hela tiden begränsa sig själv. Det här får jag inte göra, det här får jag inte göra. Det är som du skulle ha en kakburk där och en red istallrik där. Du får inte ta de här kakorna, du måste ta jättemycket energi.
Mm.
Det brukar också vara en grej som jag alltid har med, man ska inte ha med någon förbud gällande kosten eller så vidare, utan alltid fokusera just på de bra valen man gör istället.
Yep.
För att ingen av oss kan leva hela livet under förbud.
Så istället för att tänka att man har sockerförbud en månad, ta till frukt och grönsaker.
Ja.
Börja där.
Ja.
Tack för det här, hörni. Mikaela och Niklas. Jag har lärt mig mycket nytt.
Tack, det var intressant.
Ja, det var roligt att få medverka. Tusen tack.
Tack själv. Idag har du hört Mikaela Wik och Niklas Viitala tala om livsstilsförändringar och motivation. Jag heter Hanna Rundell och det här är podden Hallå Folkhälsan.